Kvällens text påminner mig om när jag för ett antal år sedan var i Jerusalem med ett hundratal pingstpastorer. Och det var en resa som var intressant på många sätt, inte minst därför att var jag än gick så fick jag massa suspekta blickar och vapen riktade mot mig av 16-åriga tjejer i armén. De liksom på tempelplatsen så skulle de hålla på. Alla andra fick ju komma förbi förstås, men jag hade en kapten Krok-mustasch, så de började liksom kolla, muddra mig. Och på vägen hem så frågade de liksom gruppledaren där att, är ni säkra på att han har varit med er hela veckan? Och känner ni hans familj? Och så vidare och så vidare. Jag blev inte supertaggad på att bo där på heltid. Vår text består av kapitel 11. Från vers 1 i Nehemja, Nehemja 11, 1, till kapitel 12, vers 12. Men från kapitel 11, vers 3 och framåt så innehåller texten i princip uteslutande namn på liksom olika städer i Juda och de som skulle bli invånare i de här olika städerna. Vi kör en snabb repetering av det som har varit. I kapitel 6 så läste vi att liksom muren blev klar, liksom judarnas arbete och möda var liksom över. I kapitel 7 så listas en massa namn upp på judar som har återvänt från fångenskapen i Babylon till Juda. I kapitel 8 så samlas folket för att lyssna till Guds lag och sen fira lövhyddohögtiden. I kapitel 9 så får vi ta del av folkets långa syndabekännelse. Fantastisk text. Och i kapitel 10 så tar vi del av folkets förbundsförnyelse. Och nu i kapitel 11 så får vi en glimt av demografin i Juda. Hur folket liksom fördelade sig i de olika städerna och så vidare. Och jag tänker att vi läser de första 6 verserna i Nehemja 11. Där står följande. Folkets förstar bodde i Jerusalem och det övriga folket kastade lott för att på så sätt var tionde man skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden, medan 9 tiondelar skulle bo i de andra städerna. Folket välsignade alla som frivilligt bosatte sig i Jerusalem. Detta är de huvudmän i provinsen som bodde i Jerusalem. Men i Judas städer bodde var och en i den staden hade sin ärvda besittning. Vanliga israeliter, präster, leviter och tempeltjänare, likaså ättlingarna till Salomos tjänare. I Jerusalem bodde en del av Juda barn och en del av Benjamins barn. Av Juda barn, Ataja, son till Ussia, son till Zakaria, son till Amaria, son till Shefatja, son till Mahalalel av Peres barn, Maseja, son till Baruk, son till Kulhose, son till Hasaja, son till Adaja, son till Jorarib, son till Zakaria, Shilonitens son. Peres ättlingar som bodde i Jerusalem utgjorde tillsammans 468 vapenföra män. Det är många spännande namn här. När jag läste den här texten så tänkte jag spontant att om det var upp till mig så skulle jag helst inte vilja bo i Stockholm eller Göteborg permanent. Stockholm är alldeles för stressigt för mig. Och Göteborgs trafik, som många av er vet, är en ständig tagg i mitt kött. Det är inte bra för min helgelse. Eller så är det väldigt bra för min helgelse. Och de här judarna som vi läser om här, de verkar inte ha älskat idén att bosätta sig i huvudstaden i Jerusalem, som för tillfället var glesbefolkat, vilket vi får reda på i kapitel 7, vers 4, där det står att staden var vidsträckt och stor, men där fanns inte mycket folk och husen var inte uppbyggda. Men för att en stad, och i synnerhet en huvudstad, ska bli framgångsrik och liksom växa sig stark behöver den ha en stabil befolkningsmängd, inte minst i förhållande till andra städer i landet. Så av naturliga skäl behövde ju förstarna, politikerna, ledarna bo i Jerusalem. Men varför var folket, judarna, de vanliga liksom pöben, varför var de så otaggade på att bo där? Och det kan ha berott på en rad olika orsaker. Till exempel så var Jerusalem förmodligen liksom den mest uppenbara måltavlan för fiender. Särskilt nu när det var liksom ett spänt läge, de har precis kommit tillbaka och så vidare. Så det kan ha ansetts farligt att bo liksom mitt i smeten. Vidare så var de som liksom flyttade till Jerusalem förmodligen tvungna att lämna sina familjer och mark som de ägde bakom. Det är också möjligt att det inte fanns särskilt goda förutsättningar för att bruka marken i Jerusalem till skillnad från på landsbygden eller i andra städer liksom. Och till sist, som vi läste, husen var inte uppbyggda. Det vill säga, det här var i princip en spökstad. Kom ihåg att judarna hade varit bortförda från Jerusalem i 70 år. Ingen hade bebott Jerusalem, i princip ingen, under 70 års tid. Och Jerusalem låg vid det här laget mer eller mindre i ruiner, som vi får veta liksom, av Jeremias ord i klagovisorna, där han bara går runt och liksom, konstaterar att det här ser inte ut som det gjorde tidigare. Stadens forna glans var borta. Oavsett vilket så tycks den här flytten ha inneburit besvär som judarna helst skulle vilja undvika. Så de kastar lott, och var tionde person som liksom lotten faller på utses att bo i Jerusalem. Eller lotten faller på var tionde person och den utses till att bo, flytta till Jerusalem. Sen så läser vi ju i texten att liksom folket välsignade alla som frivilligt bosatt sig i Jerusalem. Huruvida de som frivilligt bosatt sig i Jerusalem syftar på en separat grupp som liksom offrade sig även om lotten inte föll på dem, eller om det faktiskt syftar på de som lotten föll på, det vet vi inte riktigt, och det är mindre viktigt. Men jag vill utifrån den här texten ge tre korta tillämpningar, eller tre korta lektioner för oss idag. För det första, den här texten lär oss att underordna oss vad i vissa fall majoriteten och i andra fall ledarskapet i det sammanhang vi befinner oss i har kommit fram till. Det är inte alls omöjligt att vara Nehemja själv eller någon annan förste som tog initiativet att folket skulle kasta lott för att avgöra vilka som skulle behöva flytta från sin liksom bekväma zon till Jerusalem. Och det här ledde, som vi såg, till att var tionde person fick förmodligen, sannolikt mot sin vilja, flytta till Jerusalem. Men notera att det inte står någonting i texten om att de gnällde eller att de muttrade om hur orättvis tillvaron är. Liksom, om att liksom, du fuskade där med lotten eller någonting annat, hur tråkigt det här blev. I Guds församling så får vi inte alltid som vi vill. Vi får inte alltid sjunga de lovsånger vi vill. Vi får inte alltid ha de predikoserier vi vill. Vi får inte alltid predika de texter vi vill. Vi får inte alltid igenom de verksamheter vi vill i budgeten och så vidare och så vidare. Men låt oss eftersträva en mentalitet, jag predikar för mig själv. Låt oss eftersträva en mentalitet där vi böjer oss inför vad antingen församlingen i stort eller församlingens representanter genom andens vishet, genom andens ledning beslutar och kommer fram till. Nummer två. Det är min favoritpunkt. Jag vet inte om man har favoritpunkter. Och även om man får favoritpunkter så är det rimligt att det är första punkten eller sista punkten. Det är punkt två av tre. Men det här går jag igång på. Tro inte för en sekund att lotten vi läser om är lika med slumpen. Det är Herren som placerar var tionde person i Jerusalem. Och var tionde person, den som lotten faller på, är precis den person som Gud vill ha i Jerusalem. Hur kan jag uttala mig så självsäkert kring det? Jo, det är för att ordspråksboken 16:33 lyder: lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid ifrån Herren. Och israeliterna, de visste om detta. De visste att lotten lever liksom inte sitt eget liv, men det är himlens Gud som i sin visa försyn leder lotten. Det blir måhända inte alltid som man tänkt sig, men det blir alltid som han har tänkt sig. Och vilken trygghet när livet liksom tar en oväntad vändning och besvärliga omständigheter uppstår och du måste flytta till Stockholm trots att du inte vill göra det liksom, och det krånglar till det för oss. Att vi då kan upprepa vad profeten Jeremia säger i Jeremia 10:23. Jag vet, Herre, människans väg beror inte på henne själv. Det står inte i vandrarens makt att styra sina steg. Därför att det står i Herrens makt, i honom det beror på. Gud är suverän, och för att citera en av mina allra största hjältar, John Newton, som nu predikar i morse om att vi är blinda, och han sjunger liksom I once was blind but now I see. Han säger så här: han styr, Gud styr och hanterar alla saker, men han gör det på ett så hemligt sätt att de flesta tror att han inte gör någonting när han i själva verket gör allting. Gud styr lotten. Till sist, låt oss lära oss någonting av resten av folket. De som inte behövde flytta till Jerusalem. Folket välsignade alla som frivilligt bosatte sig i Jerusalem, läser vi. Och det är möjligt att den här välsignelsen liksom framförallt bestod av utsträckta händer och förbön. Men det är också möjligt att de välsignade sina syskon materiellt, eftersom det innebar en viss liksom ett materiellt uppoffrande att bosätta sig i Jerusalem. Vi vet inte, texten specificerar inte det. Men låt också oss i likhet med dem vara ett välsignande folk. Låt oss ta de tillfällen som vi får i akt att välsigna där det finns behov, särskilt bland Guds folk. Därför att Paulus skriver i Galaterbrevet 6:10. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Så låt oss be till Gud att han skulle vidga våra hjärtan så att vi får hjärtan som liksom blöder för dem som har det sämre ställt än vi själva. Att vi liksom i den heliga andes kraft skulle sträcka oss efter den här liksom helgade mentaliteten som finner glädje och tillfredsställelse i att bli andra människor till välsignelse. För Efesierbrevet 1:3 säger trots allt att välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Det vill säga i Kristus Jesus, i vår Herre, i vår frälsare som dog och uppstod för oss, har vi blivit evigt och ojämförbart välsignade. Det finns inga ord på något språk som kan göra rättvisa till den välsignelse vi har i Kristus. Så låt därför också oss välsigna varandra och andra. Amen. Och så tackar vi dig, Fader i himmelen, för att du har inkluderat den här texten i ditt ord. Och vi tackar dig för vad det kan få betyda för oss idag. Nu ber jag Gud att vi skulle präglas av dessa sanningar, Gud, att vi skulle vara ett underordnande folk som inte muttrar och knotar när vi inte alltid får vår vilja igenom, Gud, som underordnar oss de stadgar som råder i din församling, Herre, i den mån det behagar dig och är i linje med din vilja och i ditt ord, Gud. Och jag ber att du skulle hjälpa oss att inse mer och mer att du är suverän, din försyn är allomfattande. Det finns ingenting som är utanför din kontroll. Det finns ingenting som kan hända oss som får dig att tappa fattningen, Herre. Du är suverän, allsmäktig Gud. Du är verksam i våra liv. Och så ber jag till sist, Gud, att du skulle vidga våra hjärtan ännu mer, Gud, så att vi blir en välsignande församling, så att vi finner personlig glädje, personlig njutning i att få sätta leenden på andra människors läppar, Herre Gud. Vi ber så för Jesu namn och i Jesu namn, och allt folket sa. Amen.